Hallå, hallå allihopa och varmt välkomna till det 24 avsnittet av min intervjupodd som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Finer och idag så har jag äran att intervjua en utav de bästa intervjuarna vi har i Sverige. Nämligen allas vår favoritprogramledare Christian Lok. Christian föddes den 14 juni 1966, men första gången som de flesta utav oss hörde honom var ju såklart i radioprogrammet Hassan. Han blev sedermera en utav våra absolut största tv-programledare genom tiderna och har lett bland annat tv-programmet Knässet, sitt eget program Sen kväll med Lok, Godnatt Sverige. Dessutom så hade han videokväll med Lok. Han har varit med i långfilmer. Han har programlett Melodifestivalen 2007 och 2008. Och hösten 2009 så tog han och Fredrik Lindström över rodret i underhållningsprogrammet På spåret. Nu är han aktuell med ett nytt program på SVT som heter Veckans ord efter sitt senaste talkshowprogram som hette Lok och Hallberg.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är många år av tv-historia som vi kommer att gå igenom med Christian Lok. Väldigt mycket roliga backstage-historier och även väldigt mycket personliga reflektioner från en människa som vanligtvis är den som sitter på andra sidan av intervjustolen. Men idag så får vi höra hans liv, hans ord och hans berättelser. Jag är väldigt stolt och glad över att få presentera min 24:e gäst här i Talk to me. Christian Lok. Tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi.
Minns du första gången vi träffades?
Jag vill tro att det var när du programledde Melodifestivalen.
Ja, det var det faktiskt.
2007.
Ja.
För då tävlade jag.
Ja, och du var helt ny egentligen för oss vanliga människor. Du hade ju hållit på aslänge och sjungit, ja, och som du berättade i en tidigare podd här om... Ja. Bakom folk och gjort någon liten EP också, va?
Ja, absolut.
Men det var ju ditt stora breakthrough. Ja, jag minns att när du hade sjungit så åkte vi någon buss tillbaka till hotellet.
Ja.
Och du satt längst bak i bussen med ditt crew och var så jävla glad.
Nej, är det sant?
Ja, och bara Christian! Och vi hade aldrig träffats förut. Och du pratade med alla och du var så här överlycklig verkligen. Men då var det klart.
Jaha, ja, då förstår jag att jag var glad.
Till hotell,
när jag hade kommit till final och ingen trodde att jag skulle göra det. Ja, gud, då måste jag varit helt...
Och det var så härligt.
Jag fick ju mitt skivkontrakt den där natten. Och, alltså, mycket slit som blev sådär, nu blev du bankable, nu åker vi liksom. Ja. Efter 10 år av att det inte var så.
Ja, det hade du på så länge innan.
Ja.
Skämtar du?
Nej.
Mind you, då hade ju Moving On inte ens kommit.
Nej.
Den kom ju sen.
Ja. Jag minns nu när du började med att intervjua mig, vilket jag tycker är det roligaste som någonsin har hänt.
Alltså det är ju så tråkig egenskap jag har, för att jag är sämst på att bli intervjuad.
Det är väl självklart, du har ju gjort det här i hela ditt liv. Det vore konstigt om du inte också direkt kände att du hade massa frågor att ställa.
Men nu ska jag skärpa mig.
Hej Christian Lok.
Hej Sir Dawn Finer.
Välkommen till Talk to me.
Tack så mycket.
Du får gärna ställa frågor, men men jag är otroligt lycklig över att du är här för att få intervjua någon som är ett intervju-S. Både för att det är jätteläskigt för mig, men också därför att det här är ju något som du kan in i själen.
Nu blir jag rådnär nästan.
Nej.
Men det, jag är jätteglad för att vara här.
Jag ska då få äran att sitta med dig och ställa massa frågor om dig och din karriär, framförallt, som jag har varit otroligt imponerad av sen jag såg dig på tv första gången på ZTV.
Oj,
på 90-talet.
Var du med från den tiden?
Med Knesset, som var ditt första stora tv-program på ZTV.
1995, då måste du vara 2 år.
14 var jag. Och bodde nämligen runt hörnet från studion där ni spelade in. Det coolaste som hände i vårt område var ju att ZTV kom dit. Som då inte var coolt för någon. Ingen visste vad det var.
Nej,
liksom.
Vi hade våra tittarsiffror var så här. Och hade vi en bra kväll hade 20 000 personer tittat.
Ja, det kan jag tänka mig. Det var ju tanken att det skulle vara Sveriges MTV, kan man säga. Eller hur?
Ja.
Eller jag antar att det var det som pitchades.
Det började så. Men sen så fick Henrik Schyffert och Daniel av Klintberg och Amanda Rydman och de här lite uppdrag att tweaka det lite och göra lite content. Och göra lite egenproducerade program också.
Och det gjorde ni ju på... Gissa jag kokas upp på en spikbudget där.
Ja, det var det ju. Vi satt i en källare där och pratade om vardagliga saker.
Det var ju lite högt och lågt alltså. Man visste inte riktigt vilka ni var heller som var profilerna liksom, eller programledarna. De var ju många av er som fick ert genombrott där.
Ja, absolut. Men det var många som hade pysslat lite med radio och sådär. Men det stora tv-genombrottet skedde för många av oss där. Och många är ju kvar fortfarande, Sinding Larsen. Och...
Ja, verkligen. Och du.
Ja. Och Ola Lindholm tror jag började där. Och...
Ja, jag brukar ju börja från början just därför att livet innan... Vi fick se dig i tv är ju det livet som vi vet lite mindre om.
Mm.
Och framförallt så är jag otroligt nyfiken på hur du överhuvudtaget hamnade där.
Mm.
Jag börjar rakt upp och ner med vad hette dina föräldrar och var föddes du någonstans?
Det är en sån fin fråga, jag har hört att du ställt den tidigare. Så då får man höra lite så här, Maj-Britt.
Ja.
Sånt gamla generation. Ja. Hela min släkt kommer från Estland, så mina föräldrar heter Rein och Tio.
Oj, vad fint.
Ja. De var 4 år gamla när de flydde hit under andra världskriget med sina respektive föräldrar. Så de träffades i Sverige på något estniskt läger. Eller
okay.
Något. Ja. Men alla de kom i flyktingbåtar, ungefär som i Grekland för 5 år sedan. Väldigt dramatiskt. Alltså folk som gömde sig under däck och havet stormade och räddades av svenska så här, lottakåren som gav dem smörgåsar och varm choklad. Så jag är väldigt präglad av den bakgrunden för oss. För dem var det väldigt viktigt att man skulle bli antingen, att man skulle ta plats i det nya samhället och vara duktig. Mm. Så att bli läkare eller ingenjör eller något sånt där.
Var kom ni först eller var kom de? Kom de till Stockholm eller kom de någon annanstans? Här?
Alltså det där var ju små fiskebåtar så att de siktade väl på Stockholm och hamnade på Fårö liksom. Och sen slussades de runt i olika flykting... jag vet inte om det kallas för förläggningar då, eller det var en annan typ av invandringspolitik.
Absolut.
Då. Det var inte som, i och för sig, det var nog 70 000 ester som flydde under de där veckorna i hösten 44. Det är ganska många.
Verkligen.
Och de flesta kom ju först till Sverige och sen flydde många vidare. De ville ju bort från ryssen, det var därför de hade flytt. Så många åkte till Kanada, Australien, så långt bort från ryssen som möjligt. Ja, men så de hamnade, jag kan inte exakt var, men de hamnade på lite olika platser. Pappa växte sen upp i Mälarhöjden och mamma i Uppsala. Och så har de träffats på, det var en väldigt stark community. Att det var mycket estniska sommarkoll och estniska kören, estniska skyttelägret var det till och med, estniska scouterna, du vet så här, hur mycket som helst. Så där måste de ha hånglat någon gång. Och så var jag den första som föddes här då.
Det där är ju väldigt fint, för att när du pratar om det så tar man det ju som en... självklarhet att kommer man hit som flykting så vill man umgås med väldigt många andra som har en liknande historia, både för att det såklart är traumatiskt men också bara språkmässigt och kulturmässigt. Idag är ju det någonting som ses på som negativt, att man inte akklimatiserar sig i samhället och att man pratar sitt egna språk och det är väldigt sorgligt att det har blivit så.
Fast esterna gjorde både och, verkligen. Du vet, esterna skulle snabbt in i jobblivet. Och var det då någon som var, du vet, byggingenjör, så kunde han anställa lite ester till den svenska firman där han fick jobb. Och sen så var det liksom igång.
Vad jobbade din pappa med?
Han gick så här tekniska högskolan och fick en fin examen. Och sen jobbade han som civilingenjör hela sitt liv på IBM, som dataföretaget. Som faktiskt tog oss till USA under 3 år på 70-talet. Så det var en stor... grej i mitt
liv. Jag har hört att du har bott i USA på 70-talet.
That's why my English is so good.
That's why your English is so good. Var i USA?
I San Francisco, i San Jose, utanför San Francisco. Har du varit där?
Ja, det har jag. Och jag skulle säga att förutom New York, då, det var en större del av min familj, så är San Francisco det stället som jag absolut skulle bo på om jag bodde i USA. Härligt. Det är fantastiskt. Mm. Vad roligt. Så hur gammal var du då?
11 när vi flyttade dit. Och då var det var 70-tal. Då var ju Sverige fortfarande lite av ett DDR-land vad gäller media och lite så här svartvitt, regnigt allting. Det fanns ju ingen internet, man kunde inte se andra grejer. Så kommer man till USA, då är det så här 50 tv-kanaler, hur många radiostationer som helst, leksaksaffärer stora som Åhléns liksom. Man åt tacos. Så ingenting av det där hade ju vi.
Nej.
Så det bara öppnade hela min värld. Och jag byggde min första lilla radiostation i mitt pojkrum.
Presenterade du dig som en pojke som kom från Sverige då? Eller en pojke som kom från Estland?
Från Sverige. Jag har, även om estniska var det första språket jag lärde mig faktiskt. Och jag gick i estniska skolan så var jag ju född i Sverige. Och hade identifierat mig med det.
Vad jobbade mamma med?
Hon jobbade på apotek som är receptarie. Båda lever, vill jag säga.
Ja, ah, vad fint. År. Mm. Vilka egenskaper upplever du att du har fått från dina föräldrar när du nu är vuxen och vet lite mer om...
Alltså, jag tror att den här kämpa jävlarna namman drivkraften som först var riktat till att jag skulle bli den första då i släkten som blev läkare eller ingenjör här och blev liksom duktig. Den kraften blev ju ännu starkare när jag sen efter Handelshögskolan bara kände att det här är inte min grej. Jag vill ju sitta där i radiostudion och göra, men det är ju inget yrke, säger ju min estniska släkt. Det är ju inte ens knappt en hobby. Och då fick jag verkligen gå in i extra gear och bevisa att det kan vara ett yrke. Och då blev det så parodiskt att mitt första mediejobb var i princip att busringa i Hassan. Som ju är motsatsen, det är bara blaj. Det är så här barn, motsatsen till att vara vuxen och duktig och läkare. Så att jag fick visa upp, kommer jag ihåg, till min farfar ett lönebesked från Sveriges Radio. Visa att jag faktiskt fick betalt för det. Att det var ett...
I viss mån kan jag också lite förstå att de undrade om det där faktiskt var någonting som de betalade någon för att göra.
Ja, såklart.
För det är helt osannolikt. Men den drivkraften menar du kommer ifrån...
Ja, hela släkten och mycket mamma och pappa. Och det är också en, det som jag har fått jobba bort lite grann. Att det har varit mycket press och tryck på det. Och att man ska vara duktig och det finns en optimal lösning till allting. Ja. Och du vet, så här. Lite också, vad ska grannarna säga? För vi skulle passa in liksom, och sådär.
Tror du att den där egenskapen och de egenskaperna fanns i din släkt? Eller tror du att det är en flyktingrelaterad egenskap?
Jag tror att det mycket väl kan vara en flyktingrelaterad egenskap. Jag brukar ibland tänka så här, om vi var tvungna att fly härifrån med mina barn och så... Och till något afrikanskt land, säger vi. Då skulle vi ju verkligen försöka hålla ihop, vi svenskar, och lite tipsa varandra om vad man gör och vilken som är den bästa marknaden och hur man ska liksom ta sig fram jobbmässigt. Och så. Och jag tror att vi skulle gå in i en mode där som var lite så som de var när de kom hit.
Och sen så tror jag att när livet fungerar så att man vet att man kan förlora någonting, då vill man aldrig göra det igen.
Nej.
Och det är väl det som är också den paradoxala upplevelsen av att komma från invandrande föräldrar, som jag också gör då såklart, och ha svenska barn och att så här behöva påminna barnen hela tiden om att ni förstår inte hur bra ni har det.
Jag
blir knäpp varje gång jag ska förklara varför man ska ta ett jobb och varför man ska liksom anstränga sig och varför man ska skänka pengar och allt, hela den där
världsbilds-frågan. På det sättet har ju den här pandemin varit lite bra, skulle jag säga, för mina större barn som har insett då att shit, det är inte givet att man har ett jobb att gå till. Saker stänger ner liksom.
Hur gamla är dina barn?
23 och 21 med min första fru. Och sen har jag och Carina Berg då 11-åriga Holger.
23 och 21. Oj, vad spännande. De är verkligen liksom...
De har flyttat hemifrån.
Ja, och de är verkligen sådär egna människor.
Ja, 23-åringen har till och med köpt en egen lägenhet.
Oj!
Så hon kommer aldrig tillbaka.
Oj, det var mycket bra. Ja. Bra jobbat.
Hon har varit driftig. Hon smilla. Hon gav ut kokböcker och sånt om gluten, mat och sånt när hon gick på gymnasiet. Så att hon startade firma tidigt och varit liksom...
Fantastiskt. Mm. Vad häftigt.
Ja.
Det där vet man ju inte vem ens barn ska bli.
Nej,
när man
vet.
Har så här små barn som jag har.
Och alla barn blir olika. Mina tre barn är extremt olika varandra.
Ja, och det är jättespännande. Vem var du i skolan?
Jag gick ju i Estniska skolan. Och den låg i Gamla stan. Så dit åkte ju folk från Jakobsberg och hela Ester. Liksom, från hela, alla kranskommuner. Så vi blev lite ihoptussade där. Jag var ganska... Jag vet faktiskt inte. Jag var ganska duktig. Jag hade, var kanske typ bland de bästa i klassen betygsmässigt. Jag var nog ganska tråkig. Jag var ganska orolig. Min mamma fick komma och hämta mig ibland för att jag var, mådde illa. Och de tyckte jag såg blek ut. Vilket jag fortfarande kör.
Some things never change.
Exakt. Så att jag var nog lite harig. Jag blommade nog inte ut förrän på gymnasiet.
Vad var du orolig för? Är det något du minns?
Jag kan inte förklara varför det var så. Jag var bara så här, rädd att jag skulle kräkas och ja. Lite så här, nojer.
Men hur var du då när ni kom till USA? Va? Det är jätteläskigt. Ett nytt språk och ja. Nya klasskamrater. Och...
Men där var det ju så tydligt att mamma weird. Liksom. Ja. Jag hade så här träskor på mig. That's women's shoes.
Så vågade man skaffa kompisar? Liksom. Hur lång tid tog inte det?
När... Ja, men det gick ganska fort. Och det är liksom... Fina var på något sätt att de som först tog sig an mig, det var ju de som hade det jobbigast själv hemma, alltså rent socioekonomiskt. Det var folk med matkuponger och, men jag var nog alltid lite weird. Jag fick utmärkelsen most humorous. Tog fortfarande att de röstade på mig för att jag var så konstig.
Ja, kanske. Ändå häftigt att de förstod att du var lite rolig.
Ja, eller så kattade de åt mig.
Maybe. Du har inte den här liksom komikergenen att du alltid hela tiden skulle skämta?
Inte vad jag minns.
Nej.
Nej,
tvärtom. Hur man kom senare?
Men jag ser mig fortfarande inte
jag
som
vet,
komiker.
Jag vet, du ser dig inte som komiker, nej. Men du är ju rolig.
Ja, ibland. Men alltså, jag är ganska tråkig också. Jag är inte... Grejen är att det som är lurigt var ju att jag började hela min mediekarriär med att...
Jobba med komiker.
Exakt, och busringa. Mm. Och det var ju humor. Men sen är jag ju inte... Jag är ju egentligen civilekonom och intervjuare har jag blivit mer. Liksom.
Hade jag intervjuat dig för 15 år sedan så hade det varit en given fråga. Så här, vad ser du dig som? Nu är det ingen snack. Du är ju programledare och liksom journalistiskt intervjuare. Mm. Sen många år tillbaka. Men du var ju absolut förknippad med att vara komiker. För att inte också tala om att du faktiskt har varit skådespelare ju.
I ganska många,
ja, men ändå ganska mycket mer än vad du tänker. I, liksom, både i långfilmen och också i en tid där man gjorde mycket sketcher och där man gjorde liksom humorrelaterad tv, trots att du då har gjort talkshows. Liksom. I vardagsmun så är du en entertainer, absolut. Om man tittar på Jimmy Fallon och James Corden och en massa talkshow hosts så är ju att vara bred en del utav att vara talkshow host idag. Förr i tiden var det väl mycket mer att man var en grundad journalist som intervjuade folk. Parkinson liksom.
Mm, det är sant. Det är två helt olika skolor.
Ja, det är två helt olika skolor. Och med hela Senkväll med Log så fick ju vi vårt första sånt program som var lite amerikaniserat. Mm. Mycket mer än de svenska Hylandshörna och allt det där. Som jag sa, jag var 14 när du började med Knesset. Hur fick du jobb på tv? Och vem och vad ville du jobba med innan? Du ville bli civilekonom, du blev civilekonom.
Ja, jag fick mitt diplom, gick ut med det från Handelshögskolan och tänkte, nu ska jag, det är ju det här med college radio i källaren som jag tycker är roligt.
Ja.
Jag ska ge det här med media inom situationstecken ett år och så får vi se om det funkar. Om det inte funkar så tar jag mitt diplom och går till närmsta bank och söker anställning.
Vad gjorde du? Jag har kvar mina radioprogram som jag gjorde hemma när jag var liten. Vad gjorde du för radioprogram?
Ja, men när jag var 11-12, då satt jag liksom i mitt pojkrum med en kassettbandspelare och lite kassetter. Och sen så satt min brorsa på andra sidan och låtsades ringa in. Och så var det som ett ring-in-program. Ja, vad vill du höra för låt? Och så visste han ungefär vad jag hade för kassetter. Och så spolade jag fram den. Ja, men då, annars då, allt bra. Och så här, ja, här kommer din låt. Ring så spelar vi.
Ja, vad roligt. Ja. Jag intervjuade artister och sen så var jag artisten. Oh. Och sen sjöng jag artistens låt. Och sen blev det ekot. Och sen gjorde jag det igen.
Wow, det är mycket mer ambitiöst.
Det vet jag inte. Men det var väldigt...
Det är en hel eftermiddag med Sarah Bonfire.
Ja. Från 3 års ålder till 15 års ålder har jag kassettband som låter så här.
Åh, jävlar.
Det var ju en annan tid, alltså, men shit, vad kul det var att spela in sånt där.
Vad roligt att du var... också, för radio är ändå lite nischat medium. Det är inte så många som vill jobba med radio rent konkret.
Men du vet ju hur det var när vi växte upp. Att ha en videokamera var ju inte många som hade råd med.
Nej,
det visste man ju inte hur man skulle göra. Skulle det ha funnits det som finns nu hade jag väl säkert haft en YouTube-kanal när jag var liten.
Ja, ja.
Din bror, vad är det för åldersskillnad mellan er?
Martin Luke, han är 2 år yngre.
Hur skulle du säga att ni är lika och hur skulle du säga att ni är olika?
Vi är ju väldigt olika på många sätt. Om jag var liksom den här storebrorsan som var den duktiga som skulle gå i föräldrarnas fotspår och bli civilekonom och så då tog han den stolen som var ledig. Så han var jätteflummig redan på gymnasiet och gjorde roliga, konstiga grejer. Skrev sjukt bra, märkliga saker. Reste bort, försvann, kom tillbaka, du vet så här. Och har ju livnärt sig hela sitt liv egentligen med att vara författare och inte ha något traditionellt sånt där 9-5 jobb.
Och blev sen för de flesta människor mest känd hittills för att vara med i Bonusfamiljen som skådespelare.
Exakt, han är någon studierektor där.
Ja. Mm. Och under tiden så kan man säga att han har gjort ganska mycket. Han är ju författare men han har väl också skrivit otaliga olika grejer, allt från krogshower till talkshows, manus.
Och... Exakt, och han började med Killinggänget. Men han har verkligen en egen ton, jag är ett stort fan och han är en av de roligaste i Sverige tycker jag. Vi gjorde en föreställning om syskonskap som vi turnerade med till slut med Riksteatern och så här.
Hur var det?
Jättekul. En underskattad föreställning skulle jag säga, där vi utgår ifrån hans och min relation. Och sen pratade vi om det här med syskon överhuvudtaget. Att föreställningen hette, kan man göra slut med sitt syskon?
En fråga som många av oss som har syskon har ställt sig.
Ja.
Och ställt våra föräldrar också.
Ja, det är ju väldigt speciellt. Man har dem ju för life liksom. Så även om man gör slut så kommer man ju till slut ses på någons födelsedag eller begrava någon. Eller så här. Och det var så mäktigt för att det där tog verkligen skruv. Det var många syskon som gick och såg föreställningen tillsammans och som satt kvar efteråt och... Bland den finaste responsen vi fick var ett brev från en mamma som skrev tack för föreställningen. Där och då bestämde jag mig för att skaffa ett syskon till min son.
Åh, gud.
Fint.
Oj, vad fint.
Ja. Mycket sånt. Efter varje föreställning kom det folk som var så här. Jag har inte pratat med min bror på 20 år. Vet du, jag gick hem och ringde honom.
Åh, gud.
Häftigt.
Ja, superhäftigt. Men det var aldrig någon konkurrens?
Jo, mycket konkurrens.
Ja, det var det.
Alltså när vi växte upp, i och med att han tog den där lediga stolen och var den sköna, härliga... Började festa före mig och du vet, gjorde bara massa vad han ville. Och föräldrarna var ju också, med, ja men det är ju Martin.
Ja.
Du ska ju vara duktig liksom.
Ja.
Mm. Men när vi jobbade ihop så funkade det oväntat bra skulle jag säga.
Ni kanske väntade tillräckligt länge också. Så att ni båda hade så tydliga roller. Man kunde respektera varandra istället för att vilja ha samma.
Och så blir man ju någonting annat också när man sen får barn och bildar familj. Och skickar över ansvaret till nästa generation.
Ja, verkligen. Han är briljant. Han har en jättehäftig ton tycker jag. Och ord. Hur hamnade du i knasset?
Mitt första jobb efter Handelshögskolan var att vara redaktör på en gymnasietidning som skickades ut gratis till alla som gick på gymnasiet. Lite fel grej, jag kunde inte skriva egentligen, men han som ägde förlaget var gammal Handelshögskolestudent.
Ah, okay.
Ja, men jag verkar vara en bra kille. Handels- och studentradio.
Hur gammal är man när man går ut? 23, 22 eller något?
Ja, men jag hade något sabbatsår där också, så jag var nog ändå uppåt 24, 25 någonting. Och då intervjuade vi för den här tidningen en ny ung kille som hade kommit hem från London och MTV som hette Henrik Schyffert, som var ganska okänd då. Och han och jag klickade lite grann och så frågade jag honom, fan jag vill egentligen jobba med radio, har du några kontakter inom radio? Och då sa han, men jag ska starta en radio, ett radioprogram i höst som ska gå på P3, nya unga P3. Häng på mig.
Nej.
Ja. Han gick verkligen på sin magkänsla.
Det är helt osannolik rekrytering.
Ja, jag vet. Ja, men så jobbar han. Han går mycket på magkänsla och liksom... Han tyckte väl... Jag var lite kompis med Anders Locko som han hade jobbat med tidigare. Så vi är Ester båda två. De hade gjort något litet tv-program ihop som var topplistan. Pop i topp eller något sånt här. Ja, så tyckte han, men ni Ester verkar roliga och weird. Så du får komma med. Så att, jag fick börja som hans pärmbärare lite och assistent. Och så slutade Schyffert efter ett par månader för att han var så jäkla eftertraktad så han gjorde en massa rockvideos för Anki Bagger och annat. Så att han bara försvann. Och då behövde de lösa det plötsligt mitt i. Och så fick jag ta över programledarrollen och hitta min egen pärmbärare som blev Fredrik Lindström.
Nej!
Ja. Och alla vi som jobbade, vi var väl 5 pers kanske killar. som jobbade med Hassan under de två åren som programmet fanns. Alla vi fick egna tv-program. För det var någon slags generationsskifte där då.
Vilka exakt var det som jobbade, som du skulle säga var Hassan-gänget?
Ja, men Schyffert var ju den som startade det. Och sen så tog jag in Lindström och Pontus Janajev, som en konstnär egentligen. Och sen hade vi Lasse Sundholm som gjorde massa imitationer och sådär. Han kom in ibland, han var egentligen narkosläkare på Huddinge sjukhus. Men han var väldigt bra på att imitera kändisar.
Är det sant att han var det?
Ja. Så då kom han in och så satt vi alla kändisbusringningar med honom. Sen var Erik Haag, satt ju i rummet bredvid och gjorde barnprogram. Han gled in och började hjälpa oss med manus och fick börja ringa. Och sen var det några till. Jag slutade efter ett år och Lindström körde det sista året själv med lite andra kompisar. Hasse Pihl bland annat.
Alltså det här är, det är en jättekonstig jämförelse, men det här är för mig som att en människa beskriver hur de startade Rat Pack. Alltså det här hade sånt, det här hade sånt stort genomslag i min generation och sånt stort populärkulturgenomslag. Jag jobbade på Upplandsgatan, jobbade jag extra i 7 år på en skivbörs, Stockholms skivbörs. Och alltså ni gjorde ju plattor med de här busringningarna som sålde hur mycket som
alla
helst.
Sålde över 100 000 ex styck CD-skivor.
Ja. Liksom CD-skivor med busringningar för att de är så fruktansvärt roliga. Vilken är den roligaste busringningen ni har gjort?
Oj, vi gjorde säkert typ 3 000 busringningar var och de flesta hamnade i papperskorgen.
Oj.
För att för varje idé måste man kanske ringa 5 gånger innan det sitter. Liksom. Mm. Jag fick ju ofta göra de här stiffa, typ någon advokat som skulle ringa in något väldigt märkligt ärende. Som gav ju tyngd till det. Liksom. Oj, där åkte min förhud tillbaka. Sådana saker var det jag som skulle göra. Medan Fredrik Lindström gjorde de mer bullriga tjongar i baskaggen. Och någon har snott min buss och så. Men jag gillade de här när vi målade in de offren i ett hörn så att de inte liksom kunde ta sig ut fastän de inte alls hade bett om att få vara med egentligen. Typ Hökarängens blommor brukar jag referera till som en favorit där vi ringer. Fredrik börjar ringa med att han ska köpa en bukett blommor för att Stig ska sluta på avdelningen. Och sen måste Fredrik gå så han lämnar över till mig. Och jag är helt ovetande om någonting. Så jag bara, ja, vad rör sig om? Ja, ni skulle ju köpa blommor, säger hon. Jaha, ska vi se, vad trevligt. Varför det? Ja, men Stig ska ju sluta. Ska han sluta? Så var hon mitt i liksom den här blomstertjejen. Ja, sådana busringar tyckte jag var roliga.
Var allting uttänkt eller gjorde ni några bara improvisatoriskt?
Nej, de var väldigt noga uttänkta.
De var det?
Ja, eller så här.
Kolla premissen ju, för ni vet ju aldrig vad folk ska säga.
Nej, man skriver ett intro, en premiss och ett dilemma liksom. Och sen får man se vad de svarar och sen måste man ha en utgång också. Där.
Jag börjar skratta för att jag kommer ihåg några nu när vi sitter och pratar om det. Och en av mina favoriter var när ni ringde upp 2 olika pizzerier.
Och kopplade ihop dem.
Hallå? Hör du mig? Pizzeria Zorba.
Till pizzeria?
Ja, det här är pizzeria Zorba.
Nu, jag förstår inte. Du har ringt till en pizzeria. Ja.
Vem, jag?
Ja.
Nej, det här är en pizzeria.
Det där är en pizzeria.
Ja, det här är pizzeria Zorba.
Hawaii?
Det där är en pizzeria. Det här är också en pizzeria.
Är det också en pizzeria där?
Ja.
Ringde du hit?
Om jag ringde dit?
Ja.
Nej.
Ja, men då har det blivit något fel.
Ja.
Okej, hej då.
Det citatet som gick i min generation i åratal var: kan man röka morötter? Det är liksom, det vet jag inte hur många gånger vi...
Det är Erik Haag.
Nej, det var väldigt, väldigt roligt. Och det ledde till att du sen då fick knässet. För Schyffert började jobba på ZTV.
Just det, Schyffert gick in som konsult för Stenbeck-gänget där och för att styra upp ZTV. Och då tog han in de här redaktionen från ett P3-program som heter Signal med Daniel Klintberg, Amanda Rydman och Jakob Ekendahl. De fick tillsammans göra liksom Amanda som programledare, Jakob la musiken och Daniel blev någon slags programchef. Och då ringde de mig och frågade om jag ville göra ett TV-program.
Var Hassan ditt första, liksom, efter den här tidningen, var det ditt första betalande jobb? Var det det du levde på?
Ja.
Och då var du egentligen nöjd, för radio var något som du blev, det blev en dröm att faktiskt få jobba med det som du satt och gjorde i ditt pojkrum. Liksom.
Ja, så nöjd. Och vi pitchade på en stor fredagsidé också, jag och Fredrik som skulle göra en fredagsradio. Och så fick vi inte det. Och sen i samma veva så ringde de från Z-radio och från Z-tv och ville liksom värva oss. Och Fredrik fick ganska snabbt ett eget program på SVT som heter Ingesson. som också var bara en ironisk talkshow på något sätt.
Och hade du några betänkligheter med att sätta dig i en tv?
Ja, jag var så här, skämtar du eller? Om man ska göra tv så kan man ju se ut som en fotomodell, kommer jag ihåg att jag sa. Och det gör ju inte jag. Nej, men det är mycket annat. Så här, kom och prova. Alltså, jag har aldrig gått en tv-skola eller någonting. Så att jag fick sitta där och scenografen var lite så här. Du ska titta i den kameran som lyser. Det var min tv-skola. Så scenografen sa.
Det låter som Petra Medes tv-skola ungefär.
Ja, men lite, ja. Lite så. Men det var nog ganska bra. För då utvecklade vi vår egen style. Om man tittar på Knesset nu. Som, det går ju oerhört långsamt.
Alltså, det går så långsamt. All tv går ju långsamt då. Ja. Alltså, jämfört med idag.
Ja.
Det är ju, ni hade ju så mycket tid.
Ja.
Herregud.
Ja, ja, ja.
Vilken lycka.
Ja,
och nu har man tur om man får 7 minuter man ska försöka prata med någon. Det är liksom mycket i tv-sammanhang.
Exakt. Känns som. Och ingen konkurrens egentligen heller. Det var Nej. Ju bara SVT och så kom TV3 och TV4 där lite smygandes. Men vi var ju... ja, det var ju det. Det fanns ju inget YouTube eller TikTok.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Senare i din karriär så känns det som att musik har varit jätteviktigt i många av dina tv-program och något som du verkligen brinner för. Vad lyssnade du på när du växte upp?
Jag började få upp musikintresset lite i USA. Och min första skiva som jag köpte var Bonnie Tyler's It's a Heartache.
Oh.
Men sen köpte jag också Commodores med Sail On och de här, det albumet. Och jag köpte Kenny Rogers' The Gambler. Så att det var en ganska bred liksom.
Verkligen. Ja.
Men det var nog sånt som jag lyssnade på radion där då. Och sen när jag kom hem till Sverige och började med de här studentradio så, då fick vi ganska mycket skivor i promotion som det hette, som vi skulle spela från skivbolagen. Så då var jag ganska insatt i all typ av musik för att jag lyssnade på nästan allt som kom. Intervjuade väldigt mycket artister och gjorde mina 10 000 timmar på närradion kan man säga. Men nu, men du har helt rätt och är glad också att du tar upp musikdelen, för den har varit väldigt viktig. I Sen kväll med Lok så kunde ju vi breaka artister. Sjöng man hos oss på fredagen så hade man sålt, du vet, 20 000 ex på helgen.
Det var ju där man ville spela. Alltså, det var ju också därför ni fick några av världens största artister att komma dit, för att det var ett sånt jättegenomslag på listorna om man var hos er. Ja. Vilket jag antar tog ett par år, för så var det väl kanske inte exakt i början som jag minns det. Det var väl svenska artister mestadels i början.
Första säsongen som var en riktig flopp, då tänkte vi att vi var så coola att artisterna fick inte göra sina egna låtar, utan de skulle göra covers bara. Och då, bara det var ju svårt att få artister att komma och göra covers.
Klipp till Så mycket bättre. Så ja. Är det ju idag.
Ja, och På spåret är ju också det.
Ja, men jag menar, ja. Det är ju knappt så det finns ett tv-program man får sjunga sin egen musik idag. Det har inte varit så på länge alltså.
Nej, jag vet.
Vilket år började du med Sen kväll med Lok?
96 var det.
Hur kom det programmet till?
Vet du att det var ju också så här. TV4s nöjeschef Per Sundin, hans fru tittade på Knesset och var ett stort Knesset-fan. Och var så här, Per, kom och titta, det här är jättebra. Och Per, vad är det där för konstig baltisk blek kille? Ja, men det är bra, kolla här. Ja, okej. Ja, min fru tror på det här. Så kontaktade han oss och undrade om vi ville komma till TV4. Så var det. Liksom. Och för att ännu mer credda Per Sundin så var det så att den första säsongen floppade. De bytte sändningstid. Den andra säsongen floppade. Och vi fick en tredje säsong. Hur är det möjligt?
Hur är det möjligt? Ja,
I dagens mål får du inte ens 3 avsnitt.
Vad betydde det att det floppade på den tiden? Hur mycket tittning hade ni?
Några 100 000 kanske, som ju ändå är okej.
Ja, men det är katastrof då.
Ja, då när Femreportet hade 3 miljoner varje lördag.
Ja, just det.
Så de jämfördes ju med det.
Vad hade ni när ni var som störst?
Sällan över miljonen. Rekordet var när vi hade kronprinsessan Victoria som gäst, då var det 1,4 miljoner. Så det är inte några jättesiffror på den tiden.
Nej.
Och jag betraktades hela tiden som en ganska smal person. Ja. I stora Sverige.
Det kommer... Så här, skäddighet är ju oftast ganska smalt.
Det börjar ju smalt.
Sen har man oftast någon period när det blir lite brett och folkligt. Men då är det ju inte gärna skäddigt längre. Då är det inte alltid så att formatet håller.
Och det här skrev ju när jag sen skulle bli programledare för På spåret. Då skrev ju Expressen... Anders Björkman där, han hade ju en rubrik som var katastrof. Det var vad det stod så här. Christian Loke är inte bara smal och nischad liksom. Han är illa omtyckt, det vet jag.
Ja. Va?
Ja. Han är definitivt inte folklig. Vad det här, jämförde med då Ingvar Oldsberg som var hela Sveriges mysfarbror liksom, som hade kört det här i 20 år. Att det var ett jättedåligt val. Och det, jag tror att det, alltså många som höll med av de äldre som inte hade tittat på Scenkundblock.
Du och Fredrik tog sig in på spåret för att föryngra På spåret. Mm. Inte helt otippat liknande premiss när jag skulle ta sig in på Så ska det låta. Något som de uttalar väldigt tydligt. Vi vill hitta en annan publik. Ja. Liksom. Och det handlar ju inte egentligen om att den äldre publiken är fel, utan det handlar om att man tappar en generation som slutar titta på bra underhållningsprogram, och man vill hitta ett sätt för dem att komma in. Och en av de grejerna är såklart att byta profil då. Mm. Inte kanske nödvändigtvis byta premiss till programmet, vilket ju inte har gjort.
Men det är väl en resa man gör helt enkelt. Ja. Från cred till bredd.
Ja, det är det. Och den här tiden med ZTV innan Scenkväll med Loke, hur var ditt privata liv då? Var du igenkänd? Eller?
Ja, nej, men jag minns ett jättetydligt ögonblick att vi gjorde Hassan i 2 år. Ingen kände igen oss. Det var en grej liksom. Vi var ju anonyma. Vi bara busringde. Vi sa dock vad vi hette. Hej, jag heter Christian Loke. Jag har köpt en Double Dime. Men ingen visste hur vi såg ut. Sen gjorde jag 2 avsnitt av Knässet och folk började stoppa mig på gatan. Och jag kände, shit vad TV har genomslagskraft. Ja. Fastän vi bara hade 20 000 tittare, så, enligt mätningarna, så var det folk som liksom... Men jag vill bara säga att jag betraktades som en ganska smal programledare under nästan hela Scenkväll med Loke-tiden. Trots att jag intervjuade Madonna, Whitney Houston och Bruce Springsteen, så var det inte så många som tittade. Det snittade 800-900 000 någonting.
Men de som tittade, de var extremt hängivna. Och som sagt, de gick ut och köpte skivorna. De tittade varje vecka. Ja. Och alla kunde Papi Raul eller Dan Backmans liksom catchphrases. Mm. TV4, Dramaten, 1-0. Ja. Ja, just det, det var mycket sånt. Du måste ha så sjukt många minnen från de här åren. Hur många program gjorde ni? Eller hur många år spelade du?
Vi gjorde 9 år.
Gjorde ni en säsong per år eller 2?
Ja, det gjorde vi en höst och en vårsäsong. Liksom
så 18 säsonger?
Ja, något sånt där. Jag hade nog ett sabbatsår i mitten när jag fick barn och så. Men annars så i princip full fart. Över 100 program.
Du var ju programledare och det var ju ditt namn. Men hur stor redaktion hade ni och vilka jobbade du med?
Det var ett ganska litet gäng ändå. Det var ett litet hippt produktionsbolag som hette Efti, som grundades av John Norling och Carl Molinder, som gjorde Knässet. Och det var de också som fick göra talkshowen, vilket ju redan där var lite märkligt av TV4 och inte lägga det på någon av de stora drakarna som Meter eller något som var vana vid att göra stora shower. Mm. Den där gjorde vi då liksom. Och sen hade vi en redaktör som heter Josef Sterschenbach som var med nästan alla år, som jag sen tog med mig till Melodifestivalen också.
Hur jobbar du med redaktör? Man kan säga att en redaktör i tv-sammanhang skulle betraktas som en manusförfattare ju. Men hur jobbar du? Hur mycket är ditt språk och hur mycket är redaktörens språk?
Alltså det beror lite på vad det är för projekt, tror jag. Som nu det här Veckans ord som jag har dragit igång på SVT. Där intervjuar jag nördar och experter i vissa områden. Och då måste jag själv vara nyfiken på vad de... Jag får hjälp, förslag på vad jag ska ställa för frågor. Men jag måste till slut välja själv vilka frågor jag tycker är relevanta. Medan när jag gjorde Melodifestivalen, när vi träffades första gången, då skrev ju Josef i princip allt jag sa. Alla skämt hittade vi på tillsammans och han formulerade ut dem liksom i manus. För där var det ju Där var det ju bara så här, någon kort one-liner och nu kommer melodin nummer 4.
Kan du säga, eller kunde du säga under de här åren till Josef, det var inget roligt, jag vill inte säga det, jag vill säga så här istället.
Ja, ja, absolut. Men han, vi var så vana vid, han var, under en period var han så, pratade han liksom med min röst, ja. Så att han kunde skriva om jag skulle hålla tal på något bröllop och så här skulle han kunna skriva det. Han skrev jättemycket manus till mig när jag gjorde företagsgig och sånt också.
Wow.
Ja, väldigt coolt samarbete.
Ja. Jag skulle säga att det är ganska smart humor. Mm. Det är ju inte liksom...
Nej.
Men det tangerar ju ibland till också en typ av stand-up.
Ja, men vet du, vi provade skriva lite stand-up, jag och Josef också. Det gick inte alls. Jag vet inte, bara körde fast.
Många av dina kollegor är ju ståuppare.
Mm.
Och några andra är mer journalistiskt inriktade eller regissörsinriktade eller skådespelare. Alltså ni har ju verkligen hittat någon slags gigantisk bredd i det där. Men du hade inte det i dig att du någon gång riktigt ville bli liksom komiker, vad jag
förstår. Nej, jag har aldrig tänkt på och aldrig reflekterat över. Till och med under Hassan-tiden så tänkte jag inte att det var komiker utan mer som att jag bara ringde de här busringningarna.
Men ville du att Senkväll med Lok skulle ha en humor under ton? För det
ja,
hade den ju.
Ja, ja, absolut.
Men det
absolut.
Skulle inte betraktas som ett humorprogram?
Ja, men vi tittade ju bara på Letterman och ville göra den grejen liksom. Det var ju både och. Man ville ju se de här kändisarna också ur ett annat perspektiv. Att våga ställa frågan till Madonna, du har ju flera hus i världen, har du dubbla uppsättningar av alla CD-skivor så att du har bara att sätta på när du kommer fram? Eller reser du med CD-skivorna i en väska? Istället för att fråga henne, hur ser du ut som din roll som kvinnlig? Ja. Du vet, så här. Det var lite barnbrytande då.
Det är fortfarande barnbrytande.
Nej, alltså, nu så känns det som att...
Jo, därför att det handlar ju om att komma på väldigt mycket roliga sådana typer av frågor. Mm. Så att en person som Madonna som blir intervjuad dag ut och dag in ska kunna ett, tycka att det är roligt, två, minnas det. Uh-huh. Och förhoppningsvis visa upp en annan sida.
Uh-huh.
Den frågan kommer inte jag ihåg, men den frågan jag alltid refererar till och har gjort i 15 år, det är när du började prata om Pingu med Madonna och hon vänder sig om och säger throw Pingu out.
Yeah. There is a video cassette with the child story of a clay penguin.
Oh yeah.
Called Pingu.
Pingu.
And that's the only thing she wants to watch.
Well, you see, you shouldn't let her watch things on TV.
That's what I tell my wife.
Because she's just because what happens is they just get addicted to it and then it kills their imagination because they just want to sit in front of it.
I know. What should I do?
You should throw Pingu out.
Vad gör han? Varför pratar han om något som hon inte förstår när han har, du vet, det är så mycket jag hade velat fråga och du pratar om Pingu. Skjut mig i huvudet. Men det var ju också det som var så himla häftigt att ni både med respekt i att de visste att de fick den promotion-tiden och ville för sin musik på något sätt kunde slappna av likt en amerikansk talkshow och komma dit med en story.
Mm.
Och att du då helt ruthlessly kunde fråga i princip vad som helst.
Ja.
Det här är ju stora, stora, stora artister. Behövde de godkänna era frågor?
Det var lite olika. Ofta så brukade vi vara lite sneaky så vi skickade ett färdigt generiskt frågeformulär. Tell me about your new album och sådär. Och sen ställde jag andra frågorna och välkom. Men de var ju så proffsiga de här amerikanska stjärnorna för de var vana vid att sitta i den här typen av talkshows. Svenska kändisar blev ju mer nervösa och visste inte hur de skulle bete sig. Särskilt de äldre som inte hade vuxit upp med...
Fortfarande så ju lite.
Ja, kanske faktiskt. Jag minns att Whitney Houstons manager ringde mig och ville prata med mig innan intervjun, vilket var ovanligt. För de är ju väldigt hierarkiska där borta och då upplever de oss som hierarkiska också. Att
de vill prata med producenten.
Ja, don't call the host. Det kan du inte göra.
Nej.
Då får Whitney själv ringa the host. Lite så. Men då ringde hon och så sa hon till mig att jag förstår att du vill ju prata om Bobby Christina och, liksom, och, det, och Whitney vill ju bara prata om sitt nya album. Men då har jag ett tips till dig. För på nya albumet så börjar det med att man hör ett barn bada. Det är Bobby Christina. Då kommer du in på det sättet.
Oj!
Ja. Så hon gav det som en present till mig. Ni pratade ju om allt möjligt när hon väl var hos oss. En jättebra intervju för övrigt, måste jag säga, som fortfarande lever på YouTube om man vill googla sig fram.
Vilken är den bästa intervjun du själv tycker att du har gjort? Oh. För nu har du gjort ett par tusen, så det är jättesvårt att välja såklart. Men vilken är så här, om jag dör imorgon så är jag skitstolt över
ja, men jag är ju stolt över att de här stora artisterna kom. Bruce Springsteen var ju ett scoop verkligen, för han hade aldrig suttit i en talkshow. Skulle man intervjua honom så skulle man ju åka hem till hans ranch på New Jersey och göra en dokumentär. Liksom. Men han kom där med sin gitarr och blev intervjuad. Men du vet, vi gjorde en live-version på scener med Loke Hallberg som heter Sen kväll med Luke och själv. Då intervjuade jag Miriam Bryant på Stora Teatern i Göteborg. En av de bästa intervjuer jag gjort faktiskt. Och det var bara några år sedan. Så det är svårt att jämföra intervjuer med varandra.
Ja. Jag har aldrig blivit intervjuad av dig.
Nej,
det
du
vill jag hemskt gärna bli.
Du har ju aldrig ens varit
aldrig
i mina program.
Jag har aldrig fått
vara gäst. Nej, jättekonstigt. Att, ja, det är därför jag är inbjuden hit.
Exakt. De här andra sakerna i programmet, sketcherna, musiken. Var du väldigt delaktig i det? Eller höll du dig till det du jobbade med? Och sen så fick du liksom förslag av, ja, i det här fallet Felix Herngren, på att jag skulle vilja göra den här grejen den här veckan.
Mm. Jag var väldigt insyltad i allt. Mm. Just Felix gjorde sina grejer själv, kan man säga, när han hade tid. För han höll på med mycket reklamfilm och annat. Men i de sketcher jag var med i själv och de gäster som vi gjorde för Bus med gästerna. Mm. Vi hade såna här loge-sketcher innan varje program började. Det var jag jätteinvolverad. Jag jobbade nog för mycket med. Jag borde ha litat mer på mitt team. Liksom. Så skulle jag gjort nu. Och istället vilat och varit i hög form. För att när jag spelade in det där, jag var så i en jobbbubbla, så jag kunde inte njuta av, fan shit, vi hade just Madonna här. Liksom.
Nej,
utan jag var bara så här, ja, det var det. Vem kommer nästa vecka? Uh-huh. Du vet så. Nu skulle man ju nypa sig i armen och bara, det här är inte sant. Bruce Springsteen har ju sjungit Born in the USA akustiskt här i min lilla studio. Vad roligt. Vilket roligt jobb jag har.
Jag har hört dig säga det förut. Jag tror att reflektionen blir ju att när man är ung, för du var ju väldigt ung, får man ändå säga, när du började med det där.
Inte jätteung. Jag fyllde 30 precis.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, det är sant. Det är inte jätteungt. Men du hade ju också ingenting att jämföra med. Utan det blir ju så att allting som man gör då blir så viktigt.
Och inga barn och
familj. Och inga barn och så. Men min reflektion i det är att då vet man inte heller hur stort det var.
Nej.
Alltså, nu när du vet hur svårt det är att få gäster. När du vet hur svårt det är att få i intervjuer och flyga liksom, då är det något som du inte tar för givet. Och då blir det ju mycket, mycket större att shit, här sitter jag. Och det är min upplevelse när man pratar med ganska många som slår igenom, oavsett om de är 30 eller 18, att man många gånger behöver säga så här, vänta, förlåt, men förstår du hur stort det du just har fått göra är?
Ja.
Första gången som vi egentligen pratade på riktigt var när jag ringde dig och berättade att jag hade fått frågan om att leda Melodifestivalen.
Just det.
Och ringde och frågade dig om tips.
Just det.
Och då ledde jag Melodifestivalen med en väldigt ung, nykläckt YouTube-stjärna som hette Gina Diravi. Och där satt vi ju i många år liksom som kollegor eller vänner där jag kunde säga så här, vänta, förstår du hur stort det som just hände dig är? Och hur ovanligt. Och hon var ju absolut en sån person som bara, nej, men det händer väl alla? Nej, det gör inte det.
Mm.
Och jag tror att du ville ju att programmet skulle bli så himla bra.
Mm. Och faktiskt måste jag säga, lite bevisa för min estniska släkt att fan, vi ska inte bara vara bra, vi ska ju vara bäst.
Ja.
Vi ska vinna priser och så.
Det gjorde ni, va?
Ja, då fanns inte Kristallen, då var Aftonbladets tv-pris det shit att vinna. Och jag tror vi vann det 6 år i rad eller något sånt.
Ja, och du blev programledare.
Ja, årets programledare.
Typ jämt blev du årets programledare. Det var helt omöjligt att slå ju.
Ja, det var roligt.
Ringde redan SVT då på den tiden och ville att du skulle göra någonting där.
SVT tror jag inte hörde av sig.
Nej.
Det var mer så här att de ville göra något nytt format på TV4 och ville testa mig som programledare. Men Fredrik Lindström har varit väldigt bra på att påminna mig om det här nypte i armen-grejen. Så att ibland när vi sitter igen på spåret i spelning och det är bandavbrott och ställer om något ljus eller något sånt där och publiken väntar och så här, då bara, Christian, visst är det här världens roligaste jobb?
Det är fantastiskt.
Ja, så jävla kul att han
det
kan
få. Det är jätteviktigt att man säger så till sig själv.
Ja.
För att då blir det också mycket roligare.
Ja, det är ju som att vi åker på kollo där nere och bara leker.
När du satt i Sen kväll med Luke, vad hade du för tv-drömmar då? Satt du redan då och tänkte så här, jag vill göra det här resten av mitt liv och jag vill göra såna här program och såna här program? Eller var du ganska nöjd?
Ja, men jag var ju supernöjd egentligen, men jag fattade också att det här kan ju inte pågå för alltid. Och jag var också så här, fan, det här är ändå svårt att toppa. Ett egen talkshow med sitt eget namn. Den har ganska fri. Vill vi ha en elefant i studion? Ja, då tar vi in en elefant i studion. Vill vi ha Madonna så frågar vi henne. Det var en absurd situation. Och jag fick ofta den frågan också av tidningar. Liksom, hur ska du toppa det här?
Ja.
Och det går ju inte, tycker jag. Men sen jag gick ju sen till SVT för att göra Mello. Och sen blev jag kvar på SVT.
Kommer du ihåg när du fick den frågan?
Jag tjatade mig in faktiskt. Ja, för det var en Per Blankens som var producent under Lena PH-året. Och han var också gammal scenkriminologproducent. Så att jag ringde honom och sa, jag vill göra det här nästa år. Ja, men det kan inte jag bestämma. Jag kan ju bara pitcha dig, men det är ju en jätteapparat liksom. Och så tjatade jag, och sen så gjorde jag något gig för där SVT satt i publiken. Och de bara, honom ska vi ha.
Det känns väldigt otippat. Och jag blev väldigt lycklig av att höra att du själv ville göra Melodifestivalen. Varför ville du det?
Ja, men jag tänkte nog så här. Det där kan vi göra lite spetsigare, tror jag vi tänkte.
Det för, var ju, om jag ska vara ärlig, och är ju Sveriges största underhållningsprogram. Ja. För jag vet ju varför jag ville göra det.
Ja.
För att man vill ju göra Sveriges största underhållningsprogram.
Ja, och någonting med live och liksom hela det här. Det hade inte jag gjort tidigare. Och, men också, i och med att jag visste att Per var där, så visste jag att men då kanske vi kan göra våra konstiga mellanakter och sketcher och sådär. Men nu i efterhand så undrar jag vad som var drivkraften egentligen. Och jag gjorde det inte bara ett år själv, utan jag gjorde det 2 år i rad själv. Vilket ju ännu...
Unheard of you. Ni är ju få som har gjort det helt ensamma.
Ulf
det...
Elving och jag typ.
Ja, och Lena och Petra. Men ni är inte många alltså.
Men idén, en del av programidén med Melodifestivalen är ju att man ska ha olika programledare. Och...
Ja, i alla fall har blivit. Det var nog inte så många som såg då det som sen har blivit standarden.
Vilket att det är artister.
Att artister är programledare. Det hjälper ju med mellanakter. Men jag måste ändå säga att den mellanakter jag minns mest, det är när du dansade med Anna Vanuk.
Ja, den får jag jättemycket feedback på fortfarande faktiskt. Nej, men vi vände oss till Anna Vanuk och sa, du är härlig, gör 3 minuter, bestäm vad som ska hända då. Ja, men då vill jag nog lära dig dansa. Så det var alltså väldigt mycket, jag måste säga, och med Björn Gustafsson jobbade vi ännu mer så.
Dina sidekicks bland annat var ju Björn Gustafsson och Nor Elrefaj.
Ja,
båda två helt oprövade kort i det här sammanhanget då.
Ja, ja.
Hur hittade du ens Björn Gustafsson? Vem hittade Björn Gustafsson?
Ja, men jag var på någon sån här stand-up-kväll där han var inom källare, där han var väldigt rolig. Han hade precis börjat breaka då, tror jag. Så att han hade varit med, tror jag, något avsnitt av parlamentet eller någonting sådär. Men då ringde jag Josef och sa, här har vi vår kille. Kan vi inte träffa honom lite förutsättningslöst? Och då bara gled han in och var otroligt bekymmerslös och osorterad liksom. Att jag... Men fan, nu är det ju en vecka kvar. Vad ska du göra på lördag? Ja, men jag tänkte, jag kanske trollar. Eller så sjunger jag en sång till din fru. Vi får se lite. Och du vet, det skulle ju vara unheard of idag. När
nej, men alltså,
är så...
bara du säger det så får jag panik. Ja. Du vet, vi planerar mellanakter i ett år typ i förväg, ja, ibland. Om det inte är något som direkt har hänt som man ska...
Nej.
Och repa ju och skriver texter och håller, ja, på. Och ni hade ett år där det var så där.
Ja, ja. Där, när man på repet fick se första gången vad Björn skulle göra. Och vi kunde...
men då måste jag fråga, vem lät er hålla på så här? Vem hade den isen i magen?
Jag vet inte.
Vem var producent?
Ja, men då var första året var Per Blankens,
ja,
och andra året Sven Stojanovic. Alltså det handlar ju om det väldigt mycket. Man måste känna i sin mage, de här killarna och tjejerna kommer göra en bra grej. Låt dem göra sin grej. För när man börjar lägga sig i, då blir det ofta lite kompromisser. Och...
Varvades responsen, skulle du säga, vecka till vecka, huruvida den här idén paid off eller inte? Var det ibland så här, det här var ju jättedåligt? Eller tillät ni aldrig någonting att gå igenom som faktiskt inte höll?
Ja, men vi strök nog lite grejer. Men du vet, många av mina grejer var väldigt enkla. Det var ju att jag gick ut och så berättade jag, vet ni vad, vinnaren i varje fall går till final. Och i finalen vinner man sångfågeln. Och inte nog med det. Jag slänger in ett eget pris. Vinnaren kommer att få 100 kronor. Och så håller jag upp en 100-lapp.
Briljant.
Såna grejer.
Ja.
Och det kunde vi ju hitta på lunchen, ja, samma dag.
Ja. Jag kan inte påstå att jag tycker att det finns ett rätt eller fel i det där. Jag tycker bara handlar om vad man faktiskt landar i. Och som du och jag vet, några av de här mellanakterna med Björn är ju liksom de legendariskaste som vi har. Mm. Och då sjunger han ändå fel och kommer inte ihåg vad han skulle ha skrivit. Och jag kan tycka både och. Jag tycker att det är skitkul. Alltså Linda Woodruff kom upp av exakt samma premiss. Vi gjorde ju det där på en timme utanför SVT. Och jag trodde aldrig att de ens skulle sända det. Och det har blivit det har blivit idag liksom.
Ja.
Ingen trodde ju att en sketch som var på engelska skulle ens se dagens
kul.
Ljus.
Väldigt
så att jag förstår precis vad du menar. Att ibland är det ju de där spontana idéerna som faktiskt blev succéerna. Och de välplanerade, jättemycket dyrare mellanakterna är det ingen som kommer ihåg.
Nej, så kan det vara. Man kan aldrig veta vad som flyger faktiskt. Men det är ju väldigt härligt när någonting som kommer från sidan och är lite underdogget tar fart. Det är ju en rolig känsla.
Vad har du för relation till direktsändning eller banning? Alltså, var ligger ditt hjärta?
Alltså, förr tyckte jag att det är klart att det ska vara live och så, men numera så känner jag att det blir ju sällan bättre av att det är live. Jag känner mig mycket lugnare och tryggare när jag vet att det går att klippa bort och tajta upp. För vi har diskuterat med På spåret till exempel att vi skulle ju faktiskt, vi spelade in det under hösten, men vi skulle ju kunna göra så att vi spelar in alla program förutom finalen som vi sänder live när det blir dags. Fan, vi skulle kunna fylla Globen med den sändningen liksom. Och då var det någon klok projektledare på SVT som sa, men förklara för mig hur det programmet för tittarna kommer bli bättre. Och det kommer det ju inte bli.
Nej.
För det kommer vara man får sitta och vänta på att de tänker i buren, och det kommer vara dåligt ljud ibland, och det kommer liksom vara tråkiga utvikningar om saker som vi hade klippt bort.
Ja, just det. När Andreas Jonsson kom in i Melodifestivalen så blev det någon slags förändring som sen blev att The Ark var med och vann året senare. Så här. När du kom till SVT så hände någonting också i SVT i form av vilka sorters programledare som SVT fick in. Det har ju funnits jättemycket unga programledare, men de har ju kanske hållit sig till ungdomsprogrammen.
Ja,
nu är ju du och jag inte lika unga längre, så vi får ju även hålla i programmen som har äldre tittare. Men var du ifrågasatt när du började jobba för SVT? Jag upplever att det var så nämligen branschmässigt att folk var så här, va? Ska han byta? Han som är TV4.
Jag vet, jag var väldigt förknippad med TV4. Vi gjorde mycket sådana här TV4-sketcher och grejer där vi byggde kanalen i vår. Men jag minns att det första avsnittet av Melodifestivalen fick lite dålig kritik. Det var flera artister som uttalade sig negativt om vår humor och sådär. Men redan avsnitt två så var det, kände vi att vi fick med oss folk, och Expressen och Aftonbladets utsända, de här Nunstedt och Marcus Larsson, var ju superpositiva och citerade våra grejer och så här. Och då kändes det som att det ganska snabbt vände och blev positivt. När jag gjort de där två Mello-säsongåren så var det någon på SVT som sa, du, nu känns ju du redan som en SVT-profil.
Ja.
Man har glömt att du är från TV4. Och vet du, jag tror att de flesta tittare skiter i vad det är för kanal faktiskt som visar. SVT hade gjort någon undersökning för många år sedan om just Mello, och de flesta trodde att det gick på TV4.
Nej.
Ja, det säger ju någonting om...
Ja, verkligen.
Ja.
Men det där är ju mycket mer någonting som är internt, du vet ju, än vad publiken egentligen bryr sig.
Vem bryr sig om något går på HBO eller Netflix?
Ja, nu för tiden bryr man ju sig inte ens om det är på TV. Alltså, då tittar man ju på sin telefon och då spelar det ingen roll om det var det är någonstans. Men man brukar ju säga att det är för att man väljer bort eller väljer pengar. Och på den tiden var det ju absolut en helt annan situation ekonomiskt och frihetsmässigt att jobba för en kommersiell kanal än en statlig kanal.
Mm.
Fanns det en betänklighet för dig med det?
Ja, jag hamnade i den sitsen att när jag gjort två år, eller ett år med Melodifestivalen, så fick jag erbjudande att vara kvar på SVT, göra ett år till och göra något annat program också och bli liksom en profil och få en slags konsult, programledar, profilavtal. Eller gå tillbaka till TV4 och få dubbelt så mycket betalt. Men då i en osäkrare värld, en ängsligare värld, där tittarsiffrorna verkligen betyder kronor in. Och så. Medan på SVT är det ju inte lika viktigt. Vi får ju vår peng för att göra public service varje år. Så då valde jag den lilla pengapåsen, men med en större frihet. Vilket jag inte ångrat faktiskt.
Och nu är det många år sedan.
Ja, 2007 gjorde jag ju då mellan.
Så nu har det nästan varit längre, va? På...
Ja, absolut.
I den här vevan av all den här TV-succén så förändrades ju resten av livet. Du blev pappa, sa du. Och blev du annorlunda på jobbet när du hade någonting som du behövde komma hem till? Blev arbetstagarna annorlunda eller ambitionen annorlunda? Eller?
Tyvärr inte. Jag körde liksom på och min dåvarande fru tog väldigt mycket av det. Jag minns till och med en situation att vår dotter blev magsjuk och jag skulle intervjua Springsteen om ett par dagar. Då checkade jag in på hotell för att jag inte skulle bli smittad. Och det accepterade Anna, min fru, och liksom var hjälte där hemma. Det skulle ju, jag kanske inte skulle göra om det på det sättet nu, men då var det på något sätt så ändå att jag var så i min jobbbubbla, så att det gick före allt egentligen. Sen tog jag ett sabbatsår från det och var hemma när vårt andra barn föddes, så att det kunde vara mer, lite mera liksom.
Var det annorlunda för dig? Var det en ny upplevelse.
Att vara hemma?
Ja.
Ja, men det var ändå så här att, för jag passade på när de båda ändå gick på dagis, så jag var den som skötte allt hemma, lämna och hämta och laga mat, och min fru kunde jobba och gå på kvällskurser och sånt där. Men de var ju ändå på dagis på dagtid, så att jag hade ju ändå rätt mycket fritid och kunde göra lite små gig liksom och så.
Du pratar ofta om att idag lever du ju ganska annorlunda med ganska mycket tid som du tillbringar hemma. För att när du jobbar så jobbar du, och när du är hemma så är du hemma. Mm. Och vi bortser från pandemin nu såklart.
Ja, just det. Jag har ju liksom trappat ner på, jag skulle nog inte palla att göra 2-15 avsnittssäsonger av en talkshow per år. Som kräver mig 24-7 varje dag i veckan när jag har barn. Nu när jag bor själv och har en son varannan vecka, då är det helt uteslutet att jag skulle kunna jobba. Så att jag, varannan vecka jobbar jag väldigt lite. Mm. Men när han är i skolan går jag, gör jag lite. Och På spåret-inspelningarna är lagda numera efter Fredriks och mina pappaveckor. Så att vi åker ner när barnen och sina mammor spelar in 3 avsnitt. Sen åker vi hem och är med våra barn i 10 dagar. Sen kommer vi ner igen. Så att studion står tom där i. Så lyxigt. Men också så här, vad ska vi göra? Vi kan ju inte...
Men det där är det jag menar. Det är ju nämligen så där ganska många har behövt börja tänka. Alltså jag har artistkollegor som ställer frågan när det ska diskuteras en krogshow om man kan göra det varannan vecka.
Ja.
för att man är ensamstående och för att det blir en sån jättetung grej att 4 kvällar i veckan behöver vara borta från de dagarna man har sina barn. Liksom.
Det går ju knappt.
Säg någon som frågade Lill-Babs om hon kunde spela varannan vecka. Liksom. Det är ju ett helt annat sätt att tänka idag.
Mm.
Jag vet inte riktigt varför vi gör det nu, men inte gjorde det för 20 år sedan.
Så var det.
Och jag fick ju hela första året när jag blev mamma, fick jag ju den frågan varenda gång jag var på tv. Vem är det som tar hand om barnet?
Ja.
Och varje gång svarade jag barnets pappa.
Ja, det är en jättebra lösning vi har hittat.
Ja, exakt. Jag hade liksom i åratal suttit bredvid manliga kollegor som aldrig hade fått den frågan.
Nej.
Jag gissar att det inte var en fråga du fick under åren.
Nej.
Vem är det som löser att du precis har blivit pappa?
Ja, Christ.
Hur är du som pappa?
Jag är bäst med de större barnen, alltså när de är ur blöj i åldern och så. För jag är dålig på att sitta på golvet och bygga Lego. Vissa farsor är ju grymma på det verkligen och förlorar sig i den leken, medan jag sitter och tittar, sneglar på klockan. Och
jag är exakt likadant.
Är det så? Ja.
Älskar att prata med ungarna.
Ja, det är jättebra. Och sen kommer du ju få råd själv av dem. Jag satt med min dotter här om kvällen och fick jättegoda råd om ett problem jag hade hamnat i. Där hon bara så här klarsynt kunde bara, men pappa... Gör så här.
Det är intressant som du säger. Alltså vad snabbt det blir så att de visar oss vad som är viktigt. Men tycker du att du är en bättre pappa idag än vad du var när du aldrig hade gjort det förut?
Ja, ja. Och då var man ju också så här neurotisk kring hur man skulle vara. Precis. Och hur gör man det här? Och hur, jag kommer ihåg att vi skulle göra barnkalas till Smilla som är vårt första barn. Vi slog knut på oss själva. Ska man ha något? Äter de först då? Eller hur ska man få påsarna? Så vi var tvungna att ringa till någon som hade lite äldre barn. Och hur gör vi? Ska ha glas här nu? Hur? Ha lite kul bara.
Vi har träffats under åren och du har alltid varit jättesnäll. Mm-hmm. Alltså vi har haft en jättefin relation. Vi har ju aldrig liksom umgåtts privat, du och jag. Men vi har haft en jättefin så här, kollegial, liksom hejar på varandra och skickar fina sms.
Ja.
Och jag uppskattar ju det oerhört mycket. Jag tycker ju det är liksom hela... vitsen. Jag fattar inte varför alla inte gör det.
Nej, det är ju ganska snålt med det, måste jag säga.
Verkligen.
Särskilt bland oss män.
Ja.
Det är väldigt sällan jag får peppande sms från manliga kollegor.
Ja. Man tror att folk vet det. Till exempel i ditt fall då, om du gör ett nytt tv-program, så vill jag ändå skriva det till dig. Därför att, varför skulle du inte behöva få höra att du gjorde en jättebra intervju? Mm. Det är inte så att du går hem varenda dag och tänker, jag är bäst. Eller går du hem varenda dag och tänker, jag är bäst?
Alltså det är ju verkligen det här med dålig självkänsla. Det hänger ju i hela livet, tänker jag. Det blir lite bättre att hantera med åldern i att man tänker att allt det andra man har gjort innan är ju inte borta. Det finns ju fortfarande kvar, allt är bra. Så att om det nu blev en dålig kväll så suddar ju inte det ut allt det gamla. Liksom.
Nej.
För det är lätt att tänka så, att man är inte bättre än sin senaste kväll.
Verkligen, och det är jobbigt när man går därifrån och känner, fan, jag hade ju en ambition och det blev inte riktigt så. Vad skulle du säga är din bästa egenskap som intervjuare?
Numera så är det nog att... jag ställer inga frågor som jag inte verkligen vill veta svaret på. Och att det automatiskt också måste komma en följdfråga då. Så att man visar tittarna att man bryr sig.
att man hörde vad de sa.
Ja, exakt. Ja. Exakt. För att både du och jag har blivit intervjuade av tusentals gånger av olika människor. Och ibland så blir man ju förundrad över att, hörde du vad jag nyss sa?
Verkligen.
Typ man skulle kunna sitta och säga så här, men jag har just klivit ut som gay. Ja. Jaha, vad har du för favoritfrukt?
Ja.
Alltså så här, går inte ens in vad man...
Nej.
Ja. Och sen på något sätt också, nu när vi har jobbat med veckans ord, så många av de frågorna som jag har tänkt ligger nära till hans är just det här vardagsfunderingar som folk själva kan tänka och känna igen sig. Mm. Typ så här, varför är vissa hönsägg bruna och andra vita?
Mm.
Och varför kan det inte, varför ligger inte en kyckling någon gång i ägg, frukostägget? Det måste ju någon, alla har tänkt någon gång. Liksom.
Ja.
Så de frågorna klamrar jag gärna fast med vid, istället för breda sån här. Berätta.
Ja. Hur mycket research gör du? Eller gör du mest, får du mest av teamet om du inte vill?
Nej, men det måste man nog göra ganska mycket. Numera är det ju lätt också. Man kan gå runt och lyssna på poddar och titta på lite klipp och sådär. Och det brukar vara en process för mig att man lever sig in i den här... Säg att jag ska intervjua skådespelaren Hedda Stiernstedt. Då ska jag in i Heddas värld på något sätt. Och se, lyssna på flera intervjuer med henne, titta på grejer hon har gjort. Se, kanske höra hennes sommarprat. Du vet, så. Och sen så plötsligt så kristalliserar sig ut ett par frågor i mig. Så här, men det där måste jag ju fråga om. Eller när kände du, det är ofta en vanlig fråga jag ställer. Att fan, skådis, det är det jag ska bli. Vilket var det, minns du det ögonblicket liksom? Alltså så att jag gör nog ganska mycket research. Sen får man ju hjälp av andra som har. Här hittar jag en rolig vinkel på den och den personen. Mm, och så går man på det då.
Jag har aldrig varit med om det ju, att jag har någon annan som gör
nej,
det.
Nej, du får göra allt själv.
Men när kände du att du verkligen hade blivit programledare?
Ja, ganska tidigt. Ja, faktiskt redan från Knesset i tv. Skulle man säga. Tydlig programledare. Jag fördelade ordet och summerade och önskade god kväll.
Finns det stunder i livet när du skulle vilja stänga av den egenskapen? För den har ju en tendens ibland att följa med på en middag eller
ja,
på en bröllop. Eller...
Själva programlederidelen kan jag nog stänga av. Men jag har väldigt svårt att stänga av den här intervjuar Christian. För att jag är väldigt nyfiken på folk. Och vill snabbt liksom, ta mig in och reda på liksom, vem det här är. Och vem är du i syskonskaran? Och vad jobbade dina föräldrar med? Och man bara, drrrt, så är man där ofrivilligt lite. Och ibland kan folk känna sig nakna i det och lite överkörda. Men då får man backa och berätta lite om sig själv.
Ja, och jag tycker det är tråkigt att prata om mig själv. Jag tycker det är mycket roligare att prata om andra människor. Letterman, det förstår jag ju såklart att du har haft som idol. Men vad mer tittade du på tv och vilka andra idoler hade du?
Ja, då när jag var liksom i den här talkshow-världen så tittade vi på de amerikanska förstås. Vi besökte Conan O'Brien ett par gånger och fick träffa hans redaktion, inte honom. För det är så hierarkiskt där.
Nu slog det mig att jag har fått höra en svinrolig historia som jag inte vet om den är sann. Du var i USA och är det Letterman som du var hos och någon... amerikansk assistent säger the Swedish Letterman is here.
Ja, det här är en sann historia. Men jag hann inte till New York. Utan en tjej som vi jobbade med här i Stockholm hade en kompis som var Lettermans publikfixare. Och det var omöjligt att få biljetter till den där föreställningen. Folk köade utanför, liksom, högt tryck. Men då så fixade hon biljetter till oss så att vi skulle kunna sitta på VIP-avdelningen liksom, och få se en inspelning. Wow! Då åker vi bara för den grejen. Liksom, det är så värt det. Och så hör hon av sig en vecka senare och säger, förlåt, ni kan inte komma. Jag råkade säga till Dave att, det här, att du är Sweden's David Letterman. Och då hade han direkt sagt, I don't want him in the building. Så att tyvärr, jag kan inte släppa in er. Det skulle ju vara, om det uppdagas så får jag sparken. Och det är klart att Dave inte vet vem jag är. Men att han är en neurotisk gubbe liksom, som känner någon... Jag vill inte sitta och bli analyserad av något proffs. Jag vill bara ha fans. Så att jag har aldrig sett honom.
Hur kändes det? Var det en jättestor besvikelse?
Ja, och lite smickrande.
Är det sant?
Ja, men man tänkte ju någonstans så här att då har jag ändå skakat om honom på något sätt. Men absolut mest en besvikelse, för vi ville ju se hur han jobbade.
Jag råkade hamna i kön och kom in i programmet. Och det enda jag minns var att det var fruktansvärt kallt.
Ja, det är han känd för att ha. Och därför har jag också begärt att det ska vara kallt i min studio.
Är det sant?
Men man jobbar bättre då tycker jag. För att det är lätt att bli varm i de här strålkastarljusen.
Ja, för dig är det bra om det är kallt. Men publiken, vill du att publiken också ska vara kall? De kanske inte är så kalla som du är.
Jag vet inte.
För de har inga lampor på sig.
Nej, det är faktiskt samma. Men de sitter ju tätt oftast. Ah. Också. Ja. Nu överdriver jag lite, men jag vet att på scenkommande lok så drog vi ner temperaturen till max som gick. Men det var ju ändå kanske då 17 grader.
Gud, så roligt. Mm. Så du hann träffa Conan O'Brien i
inte
alla fall?
Inte honom, men hans writers.
Hans writers.
Ja.
Hur många brukar sitta i amerikanska talkshow writers rooms?
Just
det är väl långt fler än i Sverige?
Ja, det är det ju. Vi fick till, det var bara en writer vi fick träffa, så att vi fick en slice av hans vardag. Liksom. De kanske var en 4-5 stycken eller något sånt där, men de jobbar ju varje dag. Och de skulle ha 30 skämt skrivna före lunch, så att han var tvungen att avbryta, I got 5 more to go. Du vet. Och sen kommer Conan in och så väljer de ut 10 av de här och så kör han 5 av dem. Liksom. Så det är en väldig fabrik. Lite som de jobbar med Svenska Nyheter just nu faktiskt.
Varför tror du att det finns så få kvinnliga talkshow-programledare och ingen på late night?
Ja, late night är intressant, men det finns ju jättemånga andra, Oprah.
Ja, men inte
och...
late night, inte. Nej. Det du har gjort ju.
Nej, det är sant. Ja, jag vet inte. Det blir väl så där lite grann att vissa grejer blir gubbigt nischade förr. Nu verkar det ju som folk tänker mycket mer på det, ja. Att vi var 5 killar som gjorde busringarprogrammet Hassan, det skulle ju aldrig hända nu. Det skulle ju vara så feltänkt att det bara är killar i en redaktion.
Har du haft någon kvinnlig person i din redaktion som har skrivit åt dig någon gång?
Alltså, Veckans Ord är bara kvinnor. Jag har en inslagsproducent som är kille och så har vi en praktikant som är kille. Sen är det bara kvinnor.
Är det första gången?
Ja, under sen kan var det mycket killar. Jag jobbar bättre, ja, det går inte att generalisera, men jag tycker att det är trevligare och blir bättre med kvinnor.
Var du en annan sorts man efter MeToo än vad du var innan i hur du har reflekterat över kvinnor på arbetsplatser?
Ja, alltså jag tror vi alla gubbar fick oss en rejäl tankeställare och en aha-upplevelse. Men jag lyckligtvis... så känns det som att jag på något sätt har varit vettig under alla år. Det var när det där var som mest MeToo, så gick man ju omkring och bara, vad hände då? Var jag okej mot den och där och då? Och så, här. Och så fick jag ett sms från en kille, en kompis som sa, du vet att du... nu figurerar på Facebook i en tråd om apropå MeToo. Och jag bara, shit. Fast det är positivt, skrev han. Och då var det en av kvinnorna som jobbade med Melodifestivalen som var inslagsproducent som sa så här, ja, fan vad mycket idiotmän det är nu och vad skönt att det här kommer till ytan. Men låt oss också lyfta några bra män. Jag jobbade med Christian Lok då och då. Jag blev helt, du vet, jag gick från att vara shit, nu är det kört, till att bara bli helt varm i kroppen av att någon istället hyllade den grejen.
Vad är det som har gjort att du har på något sätt hållit dig ifrån att bli ett asshole så upphöjd som du ändå har blivit i tv-sammanhang? Och, alltså den positionen du ändå har fått. Du har inte fått hybris, du har inte blivit liksom en...
Nej.
Vad är det i dig, tror du? Som...
Alltså, för mig är det så solklart att om man inte är schysst och sköter sig så finns det 10 andra i kö här utanför som gör det här både bättre och billigare än du. Så att step up your game, var hela tiden schysst. Och sen så är jag väl ganska snäll, konflikträdd kille också, så att jag vill, läser ofta av rummet. Och...
har du haft någon manager under åren någonting som är den som säger nej när du inte kan, eller har du lärt dig att säga nej?
Ja, det där jobbar jag fortfarande med. Jag är ju omhuldad av folk som lindar in mig i bomull. Så att jag slipper höra problem med artister typ På spåret som har spårat ur dagen innan. Mm. Och det får jag höra i efterhand. Liksom.
Och sen, tycker du om det? Att inte behöva höra sånt?
Ja, men om det är ingenting jag kan göra någonting åt, så är det ju jätteskönt att slippa höra det. Men, och sen har jag ju alltid haft agenter eller advokater eller förhandlare eller så här, som tagit hand om. För det är väldigt jobbigt att förhandla med en arbetsgivare och sen gå till dens arbetsplats och börja jobba. Mm. Kanske med en konflikt bakom sig. Bättre att, att det där är löst. Mm. Och sen kommer man själv glad och bara, vad ska vi hitta på här nu då? Mm. Så det där har ju skapat ett litet problem, kan jag känna. Och min brorsa brukar vara bra på att peka på det och säga att du är så van vid att det är friktionsfritt allting. Mm. Det är bra om någon ibland säger till också.
Nu är du aktuell med ett nytt tv-program samtidigt som du faktiskt också har gjort en säsong till av På spåret. Och jag vet ju hur stort På spåret är. Jag började själv inte titta på programmet förrän ni tog över. Jag var en av de där demographic viewers som ni ville vinna över i den ålderskategorin, vilket ni gjorde. Så lite korta På spåret funderingar innan vi ska börja runda av. Skriver du manus och liksom frågor? Hur mycket av det gör du och Fredrik, och hur mycket av det får ni?
Man kan säga att programmet har tre olika komponenter. Det ena är ledtrådarna, de här. Vart är vi på väg? 10 poäng, vi lämnar. De skriver jag och Fredrik, vår producent. Då är det, största delen av programmet är ju frågor och frågefilmer när vi väl är på plats på någon resmål. Det görs av en professionell frågeredaktion som Göteborg har, liksom, som jobbar med andra frågesporter också, men som är extra slipade inför På spåret och svåra. Och sen är det ju allt det här som sägs, babblet som är mellan allting. Och det är ju helt omanusbundet, för det beror ju på vad de svarar. Och det är möjligt att jag och Fredrik... Fredrik kan ibland ha någon bra story på ett felsvar färdig förberett. Mm. Ja, ni tänker på Rickard den tredje. Mm. Han var faktiskt 50 år tidigare, du vet så. Men annars så är det mesta ganska mycket improviserat där. Det är som att, och det ska kännas som, att vi får titta in i Fredrik som mitt kök när vi spelar TP med lite polare.
Hur hade du klarat dig som deltagare i programmet?
Tillsammans med Fredrik kanske vi skulle bli okej. Okay, för vi täcker helt olika områden. Men jag skulle säga att jag inte är över medel i allmänbildning. Snarare tvärtom, kanske lite under.
Så jag antar att det här programmet har lärt dig oerhört mycket.
Ja, men det har det faktiskt. Ja. Efter 12 år som programledare så känner jag att jag numera, när jag förut kunde vara så här medioker i TP just, så vinner jag ibland nu.
Mm, det kan jag tänka mig.
Saker och ting fastnar.
Ser du annorlunda på resandet när du reser, baserat på alla dessa filmer om ställen som ni...
När jag reser privat?
Ja, alltså tänker du på ett På spåret sätt? Att
inte
så här,
alls, nej, faktiskt. Nej.
Du tar inte in, undrar var den där kommer ifrån och den där statyn och nej. Vad står jag på för torg egentligen?
Däremot kan det ibland bli tvärtom faktiskt, att jag gör en resa för att jag vet att vi ska dit med På spåret.
Ja, vad kul!
Och det kan vara till Nässjö.
Ja.
Men det kan också vara till Auckland i Nya Zeeland.
Ja.
Så att jag ibland är lite mer förberedd på att, hur det är att gå på torget där.
Vad är ditt livs bästa resa?
Ja, men det var väl kanske när jag hade träffat Karina och vi åkte till Kambodja och Thailand och lite så här barnfria, lång kärleksresa.
Mm.
Det var härligt.
Häftigt också med de länderna ju. Mm. Det är ju en dröm.
Då var det lite
nytt tala om Nya Zeeland. Det är en stor dröm för mig att komma till Nya Zeeland.
Ja, det var fint också.
Vem bollar du med i livet? Vem är din närmsta? Vem ringer du när du behöver prata?
Jag är väldigt nära min brorsa.
Mm.
Och han är också bra sanningssägare och inte så lismande. Så. Fredrik Lindström och jag har blivit jättegoda vänner, särskilt de 4-5 senaste åren.
Och då har ni ändå känt varandra i 25 år.
Ja, vi har ju liksom det gemensamt. Att han var ju akademiker också, från Uppsala, forskade på språk. Och så kliver vi tillsammans i armkrok in på Sveriges Radio och busringer. Alltså det skiftet från plikt till lust, det kommer vi alltid
det är fantastiskt.
Att ha med oss. Ja. Jag kan bolla faktiskt med mina barn lite grann. Till och med 11-åringen. Han sa här om veckan, så sa han plötsligt... Är det något, pappa? Du ser lite spänd ut. Ja, vi ska spela in imorgon. Nytt program och jag är lite nervös och så här. Ja, är det direktsändning eller? Säger han. Nej. Ja, men då är det ju lugnt. Bara så, kristallklart.
Kan de säga att de tycker någonting som du gör är bra? Tittar de på det du gör?
De tittar ganska lite på det jag gör. Ibland spelar jag upp saker som jag tror att de kan gilla. Men annars så tittar de inte så mycket på...
Kan du ringa upp och säga om du vet att det är någon artist som de tycker att är bra?
Jo, men
bra,
nej,
så
vi gjorde Loka Hallberg. Ja, men då var det ju... Då kom de ju när det var så här artister de gillade.
Ja.
Jireel och så här. Då ville de ha biljetter.
Blir du lite cool då, som farsan?
Ja.
Det är inte tråkigt.
Nej.
Vad är det bästa råd du har fått?
Jag kommer inte på något spontant. Men Eva Schwartz, som var programdirektör på TV4... I den här, när jag skulle välja mellan, då hade hon slutat på TV, men man skulle välja om man skulle gå till SVT eller till TV, då sa hon till mig, välj inte kanal, välj chef.
Mm.
Vem vill du ska bli din chef? Mm. Och då kände jag efter lite hur det kändes, och det styrde mig ännu mer mot SVT.
Jag tyckte att en av de finaste sakerna som jag har fått se dig göra under alla år som jag har sett dig på TV, och det är verkligen mycket, det var när du intervjuade Melissa Horn och du gjorde den här liksom videon om vad hennes musik har betytt för dig i din separation. Både för att det var fruktansvärt kul, extremt igenkännande, alla har vi suttit och lyssnat på de där låtarna och tänkt exakt samma sak, men också för att det var så vackert och sårbart utan att det på något sätt var utelämnande på ett obekvämt sätt för dig, antar jag. Annars hade du kanske inte vågat göra det. Men jag uppskattade väldigt mycket att du gjorde det, för att det är en sida som man väldigt sällan har fått se, såklart, både av dig men av män överhuvudtaget. Och att du gjorde det med en kvinnlig artist. För det är alltid, jag sitter och blir full och lyssnar på Plura eller Tåström. Så det var så fint att du faktiskt satt och sa att jag har faktiskt lyssnat på dig när jag har mått dåligt. Och att hon då såklart gick med på den här briljanta idén. Om du inte har sett det, gå in för guds skull på YouTube.
Vi spelade in en sketch där jag säger, premissen är, under min skilsmässa så var du en stor del av mitt liv. Jag lyssnade på dig hela tiden. Vi kan titta på hur det såg ut. Och då sitter hon i mitt kök och i min bil och jag är ute och tränar och hon går bredvid med sin gitarr och så sjunger hon de här sorgliga sorgerna.
Du går i vinterskor på hösten, alltid förberedd för storm. Du kan tänka tills det knappt finns något kvar. Du har känslor utan uppehåll.
Nu sitter mitt ex med sin nya kille.
Där går ditt liv.
Ja, jag ser.
Med handen i hennes.
Ja.
Hon saknar dig mindre och mindre. Hon har glömt dig en vacker dag. Hon låter honom komma närmre. Han är vackrare än dig. Och det finns dagar som du tänker mer på honom än på dig. Du går bredvid Christian, Christian. Jag vill aldrig se dig lycklig.
Förlåt, kan vi stopp? Jag tänker vi bryter för idag. Ja, det blir inte bättre av det här, känner jag.
Ja, men du ser lite trött ut. Vi ger oss. Men vi kör i morgon igen.
God natt, Melissa.
God natt.
Innan vi gör 10 snabba och du ska få göra dina 3 rekommendationer. Så
det här är ju roligt att du tar för givet att man ska veta.
Nej, men
ska
nu vet ju jag att du har lyssnat på podden.
Men det vet du inte förrän, visste du inte förrän igår kväll.
Nej, nej, men nu vet jag ju det.
Men menar du att du annars hade ringt mig igår kväll och sagt du måste förbereda 3?
Nej, det får alla göra bara på fly.
Ja, okej.
Okay. Det är aldrig förberett.
Nej, okej. Okay. Men jag fick lite chock när det var så att man skulle ha förberett tips om
3. Nej, man ska inte förbereda.
Nej, jag förstår.
Du
men
kan
jag
komma
är
på
ju
det
en
nu.
Kontrollfreak.
Jag vet, ja. Härligt va?
Så jag har förberett.
Då har du ju faktiskt gjort research och lyssnat, så då vet du att du ska ge 3 rekommendationer.
Men nu kommer 10 snabba. Kaffe eller te? Kaffe.
Först kommer min sista fråga.
Ja, förlåt.
Vem önskar du att du hade fått intervjua som du inte hann, som kanske är borta idag?
Prince. Han var på väg. Han var med i en holländsk talkshow kvällen innan han skulle vara med hos oss. Allt var klart. Den holländska intervjuaren ställer några pundiga frågor. Prince blir så förbannad så han lämnar inte bara Holland utan Europa och flyger hem. Och hans band är kvar. Bara, ska vi komma själva eller hur vill ni göra? Bara, nej, 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 nej.
Herregud. Åh, jag förstår att det är.
Ja, jag var så
vem
besviken.
Fick du istället? Och stackars den människan.
Nej, men det var Robin och Orup ryckte in.
Nej,
på jättekort varsel.
Var ni ärliga då?
Ja, ja. Ja, det går inte att göra något. Och jag trodde de skulle kommit senare ändå, men vi fick liksom
just det.
Och vi hade en sån position så det kunde.
Tänk att om du hade fått göra det. Nu måste jag säga att du har fått intervjua folk som är.
Ja, men det är egentligen bara Print som fattas faktiskt i mitt kartotek. Bland dem som var stora då liksom.
Och som du kanske också tyckte om eller lyssnade på.
Ja, just det.
Ja, vad roligt. Ja, men nu, Christian Lok, ska vi göra 10 snabba. Är du beredd?
Jag är med.
10 snabba med Sarah Dawn Finer.
Sen kväll med Lok eller På spåret?
Sen kväll med Lok.
Yoga eller jogga?
Jogga.
Klokskap eller dårskap?
Jag kämpar med att få in mer dårskap i mitt liv.
Kött eller vego?
Mer och mer vego.
Fredrik Lindström eller Henrik Schiffert?
Jag tycker ju så mycket om båda. Båda har varit jätteviktiga för mig. Jag väljer ändå Fredrik Lindström.
Det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än?
Och det bästa har verkligen inte hänt än.
Sjunga eller dansa?
Sjunga.
Nu vet jag svaret på det här, men jag frågar ändå. Letterman eller Graham Norton?
Jag har Letterman.
Att bli ihågkommen som världens bästa pappa eller som världens bästa programledare?
Oj. Det var en svår fråga. Men jag tänker, man, allmänheten kommer ju inte komma ihåg om man har varit en bra pappa eller inte. Så egentligen kan man ju bara bli ihågkommen för sitt jobb. Usch, vad svår fråga. Jag tar pappa.
Och så sista frågan. Skavlan eller David Hellenius?
Oj. Jag kanske måste välja David, för att jag brukar ibland tänka så här, what would David do? För att han är så jäkla bra på de här improvisationsdelarna när han bara går in i någon slags mode. Och jag har tänkt ofta så när jag har gjort företagsgig och intervjuat så här personal på Astra och sånt, att här måste jag gå in i Hellenius mode för att det här ska bli bra.
Liksom. Ja, vad roligt.
Ja, så att han har varit en stor inspiratör.
Då klarade du 10 snabba.
Tackar.
Bra jobbat. Då är det alltså dags för 3 stycken rekommendationer som du vill lämna lyssnarna med.
Mm. Jag rekommenderar 3 kvinnor.
Ja, ah, kul.
En som heter Gilda Radner, vet du vem det är?
Jag vet vem det är, jag älskade henne.
En av kvinnorna i ursprung Saturday Night Live, ja, på 70-talet liksom. Googla henne. Hon är briljant, hon är väldigt rolig och hon sjunger bra också. Ett nummer som heter Let's Talk Dirty to the Animals som man kan googla upp på YouTube.
Det finns också en jättebra dokumentär om henne och hennes väldigt trasiga liv, men hon var verkligen briljant och hade en alldeles för kort karriär.
Ja, hon blev 40 år eller något bara. Sen en artist som heter Sarah Bareilles, som du också känner till, va? Ja, som ju inte har breakat i Sverige. Det är ingen som vet vem hon är. Hon hade en hit för 20 år sedan typ som heter Love Song, men sen är det ju liksom ingen som har koll på henne.
Nej, jag rekommenderar henne ofta och lägger ut hennes låtar för att jag tycker hon är helt briljant. Ja. Hon har också skrivit en fantastisk musikal som heter Waitress.
Exakt.
Hon är grym. Bra ja. Rekommendation.
Eller hur? Ja. Men varför liksom, varför kommer hon inte till Sverige på turné och så här? Det känns som en sån, som en Billy Joel eller någon som bara blir stor i USA.
Ja. Vi får försöka att ta hit henne.
Ja, ja. Jag har försökt gå in på hennes DM och henne på Insta. Så här. Hon har inte svarat.
Nej, inte mig heller.
Och sen slutligen en svensk skådis-tjej som ni säkert har sett i, som Sara i Tunna blå linjen. Amanda Jansson heter hon. Man har sett henne lite i små biroller, eller knappt det, innan. Och så bara exploderar hon som hon norrländska polisen. Så bra. Man bara, det är som... Man kan se allt i hennes ansikte, bara vad som pågår där inne.
3 lite för okända kvinnor i Sverige, ja. Minst sagt.
Ja, skitbra. Amanda kommer säkert få ett sitt stora break. Men ja, de andra 2...
den är ju helt ny och har ju blivit jättehyllad redan nu. Mm. Men den behöver ju fler tittare.
Verkligen.
Tunna blåa linjen.
Exakt, ja. Sveriges Television.
Sveriges Television.
Ja.
Christian Luuk.
Sarah Dawn Finer.
Jag måste ärligt säga att jag känner mig som ett proffs, för du måste gå om 2 minuter.
Du skämtar. Nej. Så bra.
Och då säger jag tack snälla för att du kom hit.
Det var en ära. Tack för att jag fick vara här.
Äran var helt min. Jag är skitglad 50-50. Att du var här.
Ja.
Tack.
Tack, hej.